Löpa varg av Kerstin Ekman. Det var kallt, knappt dagsljus än, bara en sorts aning. Studsan låg kvar i soffan på andra sidan bordet, oladdad. Varför vet jag inte, det blir så bara. Inte för alla, det hade jag klart för mig. De flesta vill skjuta så länge pekfingret kan pressa avtryckaren. Så länge kuken reser sig lever man och dödar. Jag hade dödat många. Det borde kanske räcka nu. Kasper ställde 28 älgar till skott. Inte alla för mig själv förstås. Men även om bytet blev nedlagt av en annan postare släppte han inte fram skytten utan drog upp överläppen och visade tänderna. Kom han närmare blev han stel och morrade. När han stod uppe på ryggen som han hade börjat slita ragg ifrån släppte han bara fram sin husse. Sån var Kasper. Trissa var inte sämre. Fast hon blev enda tiken på länge. För de har ju den olägenheten att också löpa om hösten. Jag kan inte minnas alla hennes älgar. Man minns bara de särskilda. Men hundarna kan jag räkna upp. Där klickar inte minnet. Justus, Bång, Reppen och Blix var egentligen farsans. Skott var min första egna och då hade jag fått lilla hagelbössan samtidigt. Som jag väntade på att det skulle bli höst och att valpen skulle bli stor nog att spåra hare. Skott kan ha varit född i februari och då var jag själv fyllda 12 år. Vi jagade bra ihop, Skott och jag. Han såg mest ut som en drever, fast det hade varit en tax inblandad. Det måste ha varit något annat också, för öronen stod upp och vek sig neråt överst. Mamma sa alltid att han hade så fina och roliga öron. Han ville jaga jämt. Pressade sig ner i gryt fast han var för stor. En gång fastnade han och vi försökte gräva ut honom. Räven smatt iväg så att vi såg en skymt av honom och farsan svor. De har ju alltid sina reservutgångar. Men Skott var fast. Vi grävde men kom inte ner till honom och jag var nära att tjuta när vi gick hem i mörkret. Det gjorde han nog förresten. Gick bakom farsan och torkade kinderna med tröjärmen. Jag steg upp tidigt nästa morgon och gick dit. Efter skolan också. 2 dagar skolkade jag. Låg vid nedgången till grytet och ropade på honom att han inte skulle ge upp och så grävde jag. Farsan kom med spett och en större spade och vi grävde varje dag, men vi kom aldrig rätt. Till slut kom han i alla fall. Efter 4 dygn pressade han sig fram ur samma hål som räven smittit ut i. Han hade svält sig ut. Då var han törstig och matt och farsan bar honom hem. Mamma ställde ner vattenskålen med bara en skvätt i. Lite i taget bara, sa hon. Och likadant med maten. Hon var rädd att han skulle få ont i magen. Jag drack kaffet ur muggen, hela tiden med en blick ut på myren och skogskanten. Det fanns ju ett 2-lågigt gaskök och ett väsande värmesystem för gas i den här gamla husvagnen. Annars skulle jag inte kunna sitta där. När jag var yngre frös jag i gömslen med bara granris under arslet. Det fanns ju inte dunjackor då. Farfars åkpäls var inte så dum, men den var tung att bära med sig. Inga gapskrattade när jag kom hem och hade köpt Anton Petterssons husvagn. Den ser ut som en prinsesstårta, sa hon. Anton hade målat den grön för att maskera möglet som brett ut sig i stora fläckar. Den är liten och rund som husvagnarna var från början och den har tjänat mig bra. Jag körde upp den till ett av mina egna skiften och där står den på en bit fast mark, nära myren och inte långt från basvägen. Det var inifrån vagnen jag såg den stora galten som jag kallar Svarte Fan. Fast man säger att det inte finns vildgris så långt norrut. Jag har sett rådjur också. I förra veckan gick 4 av dem över myren, försiktigt trippande på skaren. Det var inte säkert att de skulle överleva värsta vintern. Det här var på nyårsdagens morgon.